Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum jami'an. Vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin, Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah. Och vi fortsätter att gå igenom de kapitel där författaren talar om ett dua, att åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 289, hadith 686. Bab du'a inda al-ghaythi wal-matar. Den du'a som man säger vid regn och nederbörd. Och där berättar författaren hadith Aisha radiyallahu anha att hon sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam brukade, om han såg början till moln i al-ufuq, i horisonten, brukade då lämna vad han gjorde för någonting, och om han var i bönen, wa in kana fi salah thumma aqbala alayh fa in kashafahu Allah hamida Allah wa in matirat aw matarat qala Allahumma sayyiban nafi'a. Nah. Så om profeten alaihissalam såg början till bildning av regnmoln i horisonten, så brukade han lämna vad han gjorde. Och i vissa hadither han brukade vända sig till bönen. Och då säger Aisha radiyallahu anha att han gjorde det i rädsla. I rädsla för att det skulle kunna vara ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala, då Allah azza wa jal tidigare straffat människor med vatten. Vilka människor straffades med vatten? Ja? Nuhs folk. Ja. Men om yani det lättade på sig eller det började regna, så försvann den här rädslan och då gjorde han den här duan, Allahumma sayyiban nafi'a. Och Allah gör det till ett gynnande regn. Sayyib, yani regn, nafi'an, gynnande, nyttigt, gott regn. Yani ett regn med baraka, ett regn som för med sig gott och ger goda frukter. För som vi vet så kan det ju vara så att det ibland regnar så pass mycket att det skadar. Är det inte så? Det blir översvämningar. Har ni sett på senaste tiden? Där bilar flyter på gatan på grund av att det är så mycket regn. Det man planterat dränks och förstörs. Så regn kan vara nyttigt och regn kan vara skadligt. Det kan vara ni'ma och det kan vara niqma, ett straff. Så den här duan är rekommenderat att säga Allahumma sayyiban nafi'an om man då ser regnet komma. Och det gör man ganska ofta i Sverige. Ja, skillnad från Saudiarabien där man inte säger den här duan så ofta, men i Sverige, mashallah, regnar det väldigt ofta. طيب. Nästa kapitel, bab du'a inda al-maut, att göra du'a vid döden. Och han berättade där hadith Qais som sa att jag kom till Khabbab radiyallahu anhu som hade gjort al-iktiwa, han hade använt al-kay, vi kommer förklara det, 7 gånger. Och så sa han, om det inte vore så att profeten alaihissalatu wassalam förbjudit oss från att be om döden, så skulle jag ha bett om döden. Och denna hadith i Bukhari finns i Sahih Bukhari också, den är autentisk och Sahih Muslim. När han kom till Khabbab, denna man från tabi'in, så berättar han då att Khabbab hade gjort al-kay 7 gånger. Vet ni vad al-kay är för någonting? Någon som vet?
Bränder,
ja. Al-kay, att man tar ett metallföremål och värmer det jättemycket tills det blir yani kokhett. Värmer det på spisen eller i elden. Och sen bränner man sig själv eller den personen som är sjuk på vissa punkter på kroppen. Kanske lite liknande akupunktur där man har vissa punkter på kroppen, kanske under foten. Och bränner man personen på de här punkterna. Alltså inte hela foten utan vissa punkter, så brukar smärtan eller viss sjukdom försvinna. Yani det hjälper. Det är en medicin som hjälper, men det är en medicin som är makro, som är ogillad. Eller som vissa ulema säger att det är en medicin som är den sista medicinen. När ingenting annat funkar så vänder man sig till el-kay. För som ni vet så har det nämnts i hadithen om de 70 000 som går in i Jannah utan hisab, wala adab, att en av deras egenskaper är wala yaktawun, wala nam, att de inte använder el-kay. Så att det är bäst om man kan undvika. Men som sagt, var är det sista medicinen så är det tillåtet. Ja. Och han säger då här på grund av sin smärta, Khabbab radiyallahu anhu, att om det inte vore för att profeten alaihissalam förbjudit oss från att be om döden så skulle jag ha bett om döden. Den här hadithen tyder på att det inte är tillåtet att be Allah azza wa jall att ta ens liv. Man får inte önska eller be om döden. Det här har berättats i flera andra autentiska hadither. Till exempel så säger profeten Muhammad alaihissalam att ingen av er ska önska döden. Och ingen heller ska be om döden innan det att den kommer till personen. För om en person dör så slutar hans gärningar att öka. Wa innahu la yazidu al-mu'min min umrihi illa khayra. Men den troende ökar bara gott med sitt liv. Så en person som är troende och bra muslim ska inte be om döden. Varför? För när döden kommer kan han inte göra mera goda gärningar. Och är man troende så kommer man bara öka i goda gärningar av att fortsätta leva. Vilket man missar om man lämnar denna värld. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och han sa också att ingen av er ska önska döden på grund av en motgång som drabbat honom. Men om han känner att han måste så ska han säga Allahumma ahyini ma kana til hayatu khayran li wa tawaffani idha kana til wafatu khayran li. Bukhari Muslim. Ingen av er ska önska döden, men om personen känner att han måste så ska han säga denna dua: O Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en tredje hadith: ingen av er ska önska döden, för om personen är en person som gör väl så kanske han kommer att göra mera goda gärningar, och om personen gör dåligt så kanske han kommer att vända om, yani göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns i Bukhari. Så alla dessa tre hadither tyder på vad? Att livet för den troende är bara en källa till gott. Gör man gott kommer man bara öka att göra gott. Du kommer öka dina hasanat och dina goda gärningar. Och är du en person som gör fel så har du chansen att göra tauba. Så man ska inte önska döden. Men blir det kris, man kanske drabbas av en jättestor motgång, prövning, tortyr eller liknande, så säger man då denna dua: O Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Yani du överlämnar det till Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och han nämner också Sheikh Abdurrazak al-Badr att om det är haram att be om döden så är det ännu värre att ta sitt liv. Yani det är underförstått. Och självmord i islam är inte tillåtet, som vi alla känner till. Då Allah azza wa jalla i Koranen har sagt att vi inte ska döda oss själva. Och det har nämnts i flera hadither, straffet för den som tar sitt liv. Ja. Sen säger al-muallif, författaren, bab da'awati nabi alayhi salatu wassalam. Kapitlet om profetens dua alayhi afdalu salatu wassalam. Och om ni minns så har den här rubriken föregått, den har redan nämnts. Men författaren gör så ibland att han repeterar samma rubrik flera gånger i boken. Och de här kapitlerna, Bab da'awati nabi alayhi salatu wassalam, är ett urval av profetiska åkallelser av olika slag. Än ibland nämner han här som ett kapitel om vad man säger om det regnar, vad man säger om det åskar, vad man säger om man är sjuk och så vidare. Taib. Men här blandat olika former av dua vid olika tillfällen. Och den första hadithen berättas av Abi Musa radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam brukade göra denna dua. Rabbi refirli khati'ati. O Allah, förlåt mina synder. wa jahli, och det jag gjort av okunskap, wa israfi fi amri kulli, och alla mina överträdelser, wa ma anta a'lamu bihi minni, och vad du vet bättre än mig. Allahumma gfir li khati'a aw khata'i kulla, och Allah förlåt alla mina synder, wa amdi wa jahli wa hazli, det jag gjorde med flit, det jag gjorde av okunskap, det jag gjorde av skoj. Wa kullu dhalika indi, och allt detta finns hos mig. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, och Allah förlåt mig för vad jag har gjort tidigare och senare. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, vad jag har gjort i hemlighet eller dolt och vad jag har gjort öppet. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Naam. Och i nästa hadith som är liknande så säger profeten alaihi salam: Allahumma gfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma gfir li hazli wa jaddi, det här tillägget fanns inte förra, wa jaddi, yani det jag gjort på skoj eller på allvar, wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi, yani de andra ordalagen är exakt samma. Så här finner vi att profeten alaihi salatu wassalam brukade göra denna mycket mäktiga istighfar. Taib. Att han då ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta hans synder. Och det han gjort av okunskap, det han har gjort av överträdelser i alla dess former. Och här finns många viktiga punkter att ta upp. Varför inte bara säga: Å Allah, förlåt alla mina synder? Varför nämna alla dessa detaljer? De jag gjort öppet, dolt, medvetet, omedvetet, de jag inte ens känner till. Jo, för att öka ens egen medvetenhet. Att du ska inte bara klumpa ihop dina synder till en kategori. Utan synder är av olika slag. Och vi glömmer bort våra synder. Men Allah Azza wa Jal glömmer inte bort. Ahsahu Allah wa nasu. Som Allah säger att Allah har det skrivit ner, men folk glömmer bort dem. Allah har skrivit ner våra synder medan folket glömmer bort dem. Så att man tänker på att alla människor faller in i dessa kategorier av synder. De synder som man gör öppet, de som man gör dolt, de som man gör av okunskap och de där man går över gränsen, de som Allah känner till bättre än en själv. Och Allah, förlåt alla mina synder, även de jag har gjort medvetet, omedvetet, på skämt eller på skoj, på allvar. Wa kullu dhalika indi, och allt detta finns hos mig. Och då säger här ulema att yani, att alla dessa former av synder gör vi. Så som då profeten alaihissalam säger: Kullu bni adam khata, att varje människa synder. Och varje människa gör dessa synder. Öppet, dolt, gångna synder, kommande synder, nuvarande synder, små synder, stora synder, synder när man skämtar och så vidare. Synder med hjärtat, synder med kroppen, synder med ögat, synder med tungan och så vidare. Taib. De man känner till, de man inte ens känner till, man förstår inte ens att det är en synd. Det här drabbar alla människor. Så han nämner här då att han ber om förlåtelse för alla dessa synder. Då kommer en fråga: är inte profeten Muhammed a.s. redan förlåten för alla sina synder? Är han inte det? Ja? Som Allah har sagt i Koran. Vad är då al-illa? Vad är då orsaken till varför han ber om förlåtelse? Vissa ulema säger att han gör det i ödmjukhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Andra ulema säger att han gör det för att lära oss. Att lära oss andra som inte är förlåtna för sina synder vad vi ska säga. Eller ett annat argument är att han ber om förlåtelse för vad som hände innan han blev profet. Wallahu alam. Taib. Men som vi sa, att det här är mashallah de bästa former av dua och istighfar. De som våran profet har lärt oss, alihi afdalu salatu wassalam. Och han avslutar denna fina istighfar med att säga antal muqaddimu wa antal muakhir. Kommer ni ihåg detta från förra veckan? Att Allah, han är al-muqaddim och al-muakhir. Vad betyder al-muqaddim? Den som ger företräde. Den som sätter folk före. Yani yuqaddimu man yasha. Allah ger företräde, vägleder och ger överlägsenhet till vem han vill. Genom att vägleda personer till iman och kunskap, förlåtelse, janna och så vidare. Och Allah, han är al-muakhir. Den som håller tillbaka. Han håller tillbaka vem han vill från skapelsen. Och den Allah håller tillbaka från gott kan ingen ge det goda. Så Allah, han är al-muqaddim och al-muakhir. Och han är ala kulli shay'in qadir. Naam. Tayyib. Nästa hadith är en väldigt vacker hadith som berättas från Mu'ad ibn Jabalin radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alayhi salatu wassalam tog mig i handen och han sa, ja Mu'ad, o Mu'ad, och jag sa till honom, labayk. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam, inni uhibbuk, jag älskar dig. Och då så säger Mu'ad radiyallahu anhu, wa inni wallahi uhibbuk, och wallahi, jag älskar dig också. Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam, ala uallimuka kalimat, ska jag inte lära dig några ord eller meningar som du kan säga i slutet på din bön? Och jag sa till honom, ja. Han sa, säg Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Och Allah, hjälp mig att minnas dig, tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. Naam. Och denna hadith är sahih. Här finns många lärdomar. En av dem som vi också belyste i söndags. Att då profeten alaihi salam här tar Mu'ad ibn Jabal i handen. Vad sa vi att det kan innebära för någonting? Eller varför gör man så?
Betona det man ska säga.
Betona. Ja? Väcka personens uppmärksamhet. Göra personen mer lyhörd. Och också här en gest av ödmjukhet. Och sann kärlek. Han tar honom i handen. Och han säger, ja Mu'ad. Kallar honom vid hans namn. Och Mu'ad radiyallahu anhu säger, labbaik. Yani, jag är här. Jag lyssnar. Jag lyder. Vad vill du? Labbaik. Och då så säger profeten alayhi wasallam, inni uhibbuk, jag älskar dig. Och han svarar, och wallahi, jag älskar dig. Och det här också är i enlighet med det vi har nämnt innan, tidigare i boken, att det är från sunna att om man älskar en person för Allahs skull, att man informerar personen om det. Taib, att man säger att jag älskar dig för Allahs skull. Naam. Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam, ska jag inte lära dig några meningar eller ord som du kan säga i slutet på varje bön. Och ordet här, dubur, slutet på varje bön. Vissa av ulema säger att den här duan säger man innan taslim. Och andra ulema säger att man säger den efter taslim. För ordet kan tolkas på båda sätt. Och alla alam, det är öppet. Man kan säga den både före och efter. Ingen skada är skedd. Före taslim får du säga vilken dua du vill. Och efter taslim får du också säga denna dua. Det är en tolkningsfråga. Naam. Och då så säger då profeten Muhammad a.s. att han ska säga denna dua. Allahumma a'inni ala dhikrika. Och Allah, hjälp mig att minnas dig, att tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. Tre saker som mashallah är nyckeln till lycka och framgång i detta liv. Och här, mashallah, han sa inte bara, och Allah, gör mig bland dem som minns dig, tacka dig och dyrka dig. Utan hjälp mig att dyrka dig, tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. Och det här är jätteviktigt, ja ikhwa. Och det har vi belyst flera gånger. att vi är i ständig hjälp. Ständigt behöver vi hjälp av Allah Azza wa Jal att utföra det vi gör. Om det inte är för Allah Azza wa Jals hjälp så kommer vi inte göra någonting. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yani nasta'inu, vi söker Allahs hjälp i alla våra angelägenheter. Och vi ber Allah att inte lämna oss ett ögonblick. Om Allah lämnar oss ett ögonblick så är det kört. Så vi behöver ständigt Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Och vi ska inte förlita oss på oss själva. Utan vi förlitar oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Så allting gott som vi gör är med Allahs tawfiq och Allahs framgång. Och därför ska man alltid be Allah att öka en i det goda. Och att ständigt hjälpa en i det som man gör. Så han ber här om att Allah ska hjälpa honom att minnas honom. Att vi ska göra dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala med våra hjärtan, våran tungan, vårt agerande. Att göra den bästa formen av dhikr, vilket omfattar att läsa Koranen, att göra dua, att minnas Allah, att upphöja Allah subhanahu wa ta'ala, att göra istighfar och alla andra former av dhikr. Och vi ber också Allah azza wa jal här om att bli tacksamma. Att Allah ska hjälpa oss att bli tacksamma. Att vara tacksam över alla de gåvor som man har fått. Man har fått el-iman, man har fått kunskap, man har fått hälsa, man har fått el-afia, man har fått fru och barn, mat på bordet. Alhamdulillah. Så man alltid ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den sista, att man ber Allah om hjälp i att dyrka Allah på bästa sätt. Och här lägger också till att han sa inte bara وَعِنِّي عَلَىٰ عِبَادَتِكَ, hjälp mig att dyrka dig. Utan han sa وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ, att dyrka dig på bästa sätt. För islam har inte bara kommit med att du ska dyrka Allah hur som helst, hej vilt, som du vill. Eller den som gör mest är bäst. Utan den som gör bäst dyrkan är den bästa muslimen. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah har sagt i Koranen att han har skapat liv och död för att testa oss, för att se vem av oss som är bäst i, eller agerar bäst i sina gärningar. Inte mest, utan bäst. Islam handlar om kvalitet. Och då man frågade en man från Salaf, Fadail ibn Iyad, vad är den bästa av gärningar? Då nämnde han i slutändan att det är de gärningarna som är uppriktigast och de som är mest korrekta. Och han sa att de som är mest korrekta är de som är i enlighet med profeten Sunna alaihi salatu wassalam. Yani de bästa gärningarna är de som uppfyller de här två villkoren. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Att gärningen utförs med uppriktighet och i enlighet med profeten Sunna alaihi salatu wassalam. Nah. Så en väldigt fin dua som jag hoppas att ni alla kan. Att man säger denna dua: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika. Och det har subhanallah också nämnts att den här duan är mutlak, det vill säga att man kan säga den när som helst. Inte bara begränsat till efterbönen, utan det är en dhikr och en dua som du kan säga när som helst under dygnet. Taib. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Och inshallah vi kommer lägga in den i den här gruppen det vi har på WhatsApp, så att man kan memorera denna dua inshallah och ta'ala. Taib. Nästa hadith berättas från Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att det fanns en man hos profeten alaihi salatu wassalam som sa Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan kathira. Jag lovprisar Allah otroligt mycket, tayyiban, med goda, rena, uppriktiga lovprisningar. Mubaraka, välsignade. Fi. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam: vem sa dessa ord? Och alla var tysta. Och då så säger han, eller de trodde att han kanske blev irriterad eller arg på att någon hade sagt någonting före honom. Så ingen sa någonting. Och då så sa profeten alaihissalam, vem var det som sa dessa ord? För det han sa var bara bra. Och då så säger en man, Anna, jag sa dessa ord och jag hoppades bara gott med dessa ord. Och då så säger profeten alaihissalam, vid honom i vars hand min själ vilar, så såg jag 13 stycken änglar tävla i vem som först tar upp dessa ord till Allah Azza wa Jal. Naam. Här så sa då en av sahaba denna dua. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Du vet att du säger alhamdulillah en gång. Mashallah. Det är ma'ruf igen, eller hur? Taib, änglarna skriver en gång. Han sa alhamdulillah en gång. Men det finns en annan hadith där en man sa en liknande dua. Alhamdulillahi kathira. Så änglarna undrar, vad ska de skriva för någonting? Hur många alhamdulillah ska jag skriva? Kathiran, vad betyder många alhamdulillah? Hur många ska jag skriva? Och då säger Allah, skriv det som han sa det. Skriv kathiran. Yani belöningen är på mig. Taib. Taib. Så alhamdulillahi kathira. Tayyiban mubarakan fi. Och det här kan man ju också säga efter att man går upp från al-ruku. Men också en generell dua. Så profeten alaihissalam säger, vem är det som sa dessa ord? Någon sa dem, han visste inte vem. Så sahaba var tysta. Kanske de tänkte att vi har gjort någonting fel. Vi har sagt någonting före profeten alaihissalam. Och då så klargör han att han inte alls är arg, utan förvånad över vad som har sagts. Någonting vackert som har sagts. Och han berättar sen att han såg 13. Och i vissa hadither, som Sheikh Albani nämner vara mer autentiska, mer än 30 änglar. Den riwayan är mer sahih. Yani bid'a wa thalathun. Yani 30 plus änglar kom för att tävla i vem som först skulle ta upp dessa ord till Allah. Taib. Ja. Och det här bevisar också att Allah Azza wa Jalla har speciella änglar som letar efter sammankomster av dhikr. Och att de här änglarna tar upp denna information till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det bevisar också en viktig aqida-fråga som är i hetluften. Och det är att Allah Azza wa Jal är över sin skapelse. Då änglarna tävlar i vem som först tar upp dessa ord till Allah. Och om Allah skulle finnas överallt, ta'ala Allah, som sufisterna säger, så skulle änglarna inte behöva gå upp. Eller hur? Och det här finner vi ofta i Koranen, att Allah subhanahu wa ta'ala säger att de goda orden stiger upp till honom. Och Allah nämner också att han sänder ner. Änglarna stiger ner. Allah sänder ner och saker stiger upp till honom. Allt det här tyder på Allah azza wa jals höghet och att han är över skapelsen. Han är över de sju himlarna, över sin arsh azza wa jall. Ja. Och här finns också en annan poäng som Sheikh Abdurrazak betonar i förklaringen. Han säger att vi har ju talat tidigare om faran som man kan hamna i av att innovera och hitta på egna dua. Yani som man tror är bättre än de dua som finns i Koranen och Sunna. Och vi har sagt att det finns mycket dua-böcker utspridda. Folk som kommer på Hajj och Umrah har med sig dua-böcker som är fyllda med konstiga dua. Och ibland innehåller dessa dua till och med shirk, kufr, istighatha bi ghayrillah. Man söker hjälp av andra än Allah. Eller innehåller överdrifter och saker som inte hör hemma i islam. Och dessa människor som skrivit dessa dua är inte rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. Och kolla här den här sahabin. Yani, han var rädd att han skulle ha sagt någonting fel. Vad sa han för någonting? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Och han var ändå rädd att tänka, oj, jag har sagt någonting fel. Eller någonting som jag inte borde ha sagt eller på det här sättet och så vidare. Subhanallah. Men profeten alaihissalam, yani aqar, han godkände denna dua. Vilket tyder på att den är sunna att säga. Taib. Så ingen kan komma och säga idag att men vi hittar på en ny dua i bönen och liknande saker för att den här sahabin gjorde det. Taib, den här sahabin sa någonting och profeten alaihissalam godkände det. Om du hittar på någonting finns ingen som kommer godkänna det. Eller hur? Så att vi försöker alltid att hålla oss till de dua som profeten alaihi salatu salam har lärt oss. Ja. Då vi går vidare till nästa dua som berättas av Anas radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam brukade, då han gick in i al-khala, yani toaletten, badrummet, säga: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'if. Naam, och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den här duan hoppas jag att ni alla känner till, en dua som är ma'ruf. Och här säger Anas radiyallahu anhu: Kana nabi alaihi salatu wassalam. Profeten alaihi salatu wassalam brukade. Tyder på vad? Al-istimrar. Kontinuitet. Att en dua som han alltid brukade säga då han gick in. Eller då han skulle utföra sina behov. Nej. Och han nämner ulema då att den här duan säger man när man ska utföra sina behov. Även om man inte går in i någon form av toalett. Även om man utför sina behov utomhus. Så innan man ska utföra sina behov så säger man denna dua. Taib. Och de nämner också här att det finns tre synonymer på ordet toalett. Och det är al-khala, och al-kanif och al-mirhad. Tre arabiska ord som alla tyder på samma sak. Al-khala, al-kanif och al-mirhad. Har ni inte skrivit, eller?
Nej.
Al-khala. Och al-kanif. Med k, kanif. Och al-mirhad. Och av de här tre orden kanske al-mirhad är det vanligaste som används idag. Taib. En fråga. Profeten alaihi salatu wassalam sökte skydd från al-khubthi wal-khaba'if. Vad betyder al-khubthi wal-khaba'if? Någon som vet? Va? Jin. Men vad är skillnaden på khubthi wal-khaba'if? Det är två olika saker. Naam, ahsant. Manliga och kvinnliga jinner. Al-khubthi wal-khaba'if. Fast då är det egentligen al-khubuthi. På bokstaven ba ska det vara damma. Al-khubuthi wal-khaba'if. Man kan också läsa ordet med khubuth. Med sukun på ba. Alltså, vad heter det? Sukun. Khubuth. Och då nämner ulema att det betyder ondska. Yani motsatsen till gott. Och al-khaba'if betyder då onda och klandervärdiga handlingar. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Att det då blir att man söker skydd från ondska och onda handlingar. Wallahu a'lam. Det finns också ett tillägg på den här duan som man kan säga. Och det är att man lägger till bismillah innan. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Det är autentiskt. Och Ali radiyallahu anhu berättar att profeten alaihi wasallam sa att höljet sätter det som gör att jinnerna inte kan se våran aura när vi klär av oss är att vi säger bismillah. Taib. Och den hadithen är sahih. Så när man tar av sig kläderna, vare sig i toaletten eller sovrummet, så är det sunna att säga bismillah. Och inshallah så blir du då täckt och skyddad från att jinnerna ser din aura. Ja. Nästa hadith är också relaterad till ämnet. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam, då han gick ut från toaletten, brukade säga rufranak. Yani, och Allah, jag ber om förlåtelse. Och här finner vi också ordet kana. Jag hoppas ni kommer ihåg det nu på arabiska. Vad betyder kana? Brukade. Och som vi sa, det tyder på al-istimrar. Att han gjorde det ofta. Kana. Då han gick ut från toaletten säga: och Allah, förlåt mig. Ja. Varför ska man be om förlåtelse när man går ut från toaletten? Ja. Ahsant. Vissa ulema säger att toaletten är inte en passande plats att minnas Allah subhanahu wa ta'ala på. Eller man ska inte göra dhikr högt. Så att man ber om förlåtelse för att man den här perioden inte har gjort dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Okej. Okay. Och andra ulema nämner att man ber om förlåtelse för att man inte kunnat leva upp till den tacksamheten man är skyldig till Allah. Tacksamheten över att man kunnat äta. Maten har smält. Den har behandlats i magen och kommit ut. Det här tar vi för givet. Har ni inte sett folk som inte kan äta? Har ni inte sett folk som inte har mat? För det första. Det är punkt nummer ett. Folk som inte ens har mat och dryck. Som svält. Två, det finns de som har mat men inte kan äta den. Eller hur? De har problem med halsen, de får slangar. Och så vidare. Tre, det finns folk som äter. Men magen, magsystemet, magsäcken har kollapsat. Och kan inte, ja, ni behandla maten. Vilket också är katastrof. Eller att den behandlas men den kommer inte ut. Vilket leder till otroliga smärtor. Eller hur? Så alhamdulillah att man, allting funkar som det ska. Det är ni'ma som många människor tar för givet. Ja. Så det är också sunna då att när man kommer ut från al-khala att man då säger rufranak. Om man går ut med vänster fot som ni känner till, eller höger fot som ni känner till, och man går in i toaletten med vänster fot. Taib. Nästa dua är en viktig dua som berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam brukade lära oss denna dua så som han lärde oss en sura från Koranen. A'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamati wa a'udhu bika min fitnati al-qabr. Fem saker. Men här säger Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam lärde oss att söka skydd från dessa saker så som han lärde oss en sura från Koranen. Och den här duan säger man när? I efterrätt al-shahud. Men här lär vi oss en annan viktig sak. Och det är att den här duan, den är tawqifi. Det vill säga den är, yani, det är inte tillåtet att ändra på den. Det finns vissa dua som är, du får lägga till ett ord eller byta ordning på dem och så vidare när du gör dem utanför bönen. Taib. Men den här duan är i bönen och ska sägas exakt så som profeten alaihissalam har lärt oss. Och beviset på det är att han sa han brukade lära oss denna dua så som han lärde oss en sura från Koranen. Och du vet en sura från Koranen, du kan inte ta bort en aya, lägga till en aya, byta plats på en aya, utan den ska sägas så som den är. Taib. Så här lär vi oss att den här duan är tawqifi. Yani man ska säga den så som han lärde oss. Men det finns ju också att han har kanske lärt ut denna dua på olika sätt. Så att de sätten han har lärt oss att säga denna dua på, den ordningen, alla är tillåtna. Men man får inte hitta på en egen, ta bort och lägga till massa saker. Utan här håller vi oss till den dua som profeten alaihissalam har lärt oss. Och de här fem sakerna som nämns i denna dua har vi gått igenom i tidigare föreläsning. Nästa hadith berättas också från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att jag sov hos Maimuna och i vissa hadither hos min khala, vad blir det på svenska? Moster. Min moster Maimuna. Och profeten alaihissalam gick upp för att uträtta sina behov och sen tvättade han händerna och ansiktet och sen så sov han. Och när han gick upp så gick han till den här vattensäcken, knöt upp snöret på den och gjorde wudu. Baina wudu ein. Yani wudu mellan två wudu. Yani vissa ulema säger här att, yani, att man tvättar mellan tre till en gång. Yani tvättar kroppsdelarna två gånger. Och han använde inte mycket vatten, men han fullbordade ändå sin vudu. Och så började han att be. Så jag ställde mig upp och smög till honom. Yani i ogillan för att han ska tro att jag typ spionerar på honom. Så jag gjorde vudu och jag ställde mig och bad på hans vänstra sida. Och då tog han mig i örat och styrde mig över till den högra sidan. Och han bad sen salat 13 raka. Och sen la han sig och sov alihi salatu wassalam tills det att man kunde höra som ett snarkande ljud från honom. Tills det att Bilal kallade på bönen. Och då gjorde han salat utan att göra en ny wudu. Och från den dua som han sa i bönen, det var Allahumma ja'al fi qalbi nura. Och Allah ge mig ljus i hjärtat. Wa fi sam'i nura. Och i min hörsel ljus. Och ljus på min högra sida, ljus på min vänstra sida. Ljus över mig och ljus över mig. Och ljus framför mig och ljus bakom mig. Och wa a'zim li nura. Och yani öka. Och ge mig ett otroligt stort ljus. Och då säger en av de som berättar hadithen. 7 ljus nämndes också. Yani från det inre. Och det berättas sen att de här sakerna var. Att han bad om ljus. Fi asabi. Yani i ens blod. I ens kött. I ens kropp. I ens hår. På skinnet. Och han nämnde 2 andra egenskaper, yani som han inte kom ihåg. Och hadithen efter är ungefär likadan. Förutom att han la till i slutet. Wazidni nura, wazidni nura. Och öka mitt ljus och öka mitt ljus. Den här hadithen, mashallah, är också fylld av fawaid. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, som här var en ung pojke, en ungdom, sov över hos hans faster eller moster, och som då var profetens fru alihi salatu wassalam radiyallahu anha. Och han liksom var där för att övervaka vad profeten gjorde alihi salatu wassalam. Vad finner vi, mashallah, hur en ungdom ska vara. De ska vara måna om att lära sig. Ni kollar på de lärda, söka kunskap, försöka ta efter de lärda. Så han la märke till att profeten alaihissalam gick upp, utförde sina behov och tvättade ansiktet och händerna. Och sen sov han. Tvättade ansiktet och händerna. Och då säger här Nawawi att det här tvätten är inte wudu, utan det är för att rena sig och för att bli pigg. Att efter att man har varit på toaletten, man tvättar händerna och ansiktet. Det är för att bli pigg och att bli ren. Och sen så sov han då. Och sen gick han upp alihi salatu wassalam och gick för att göra wudu. Och gjorde en perfekt wudu. Och sen så började han att be. Alihi salatu wassalam. Så Abdullah gick då upp och gjorde wudu och ställde sig för att be tillsammans med profeten Muhammad alihi salatu wassalam. Men han ställde sig på profetens vänstra sida alihi salatu wassalam. Den här är de 2 stycken. Så han ställde sig på den vänstra sidan. Och då så tar profeten honom alihi salam i öra typ. Så att han ställde sig på den högra sidan. Taib. Och det här bevisar att det är sunna att när man ber 2 personer så ska al-ma'mum, den som ber tillsammans med imamen, stå på högra sidan och inte vänstra sidan. Okej? Och hadithen bevisar också att mindre rörelser i bönen inte bryter bönen. För både profeten alaihissalam och Ibn Abbas gjorde rörelser i bönen. Profeten alaihissalam flyttar honom och Ibn Abbas går i bönen. Så att det bryter inte bönen, utan det är för bönens bästa. Och hadithen bevisar också, som Imam Ahmed och Sheikh Albani och vissa av ulema nämner, att det är tillåtet att be sunnabön i jama'a. Taib, men då så säger de, som Sheikh Albani och Imam Ahmed, att det måste vara yani spontant. Det ska inte vara någonting som man tar till en vana och planerar. Som att de gör här, de säger att på torsdagkvällar ber vi qiyam al-layl i moskén. Det är inte sunna. Men om en bror sover över oss en annan och de kallar ska vi be och de ber qiyam al-layl, det är inget fel med det. Det är helt okej. Och det är sunna. En man ber med sin fru, en man ber med sina barn eller med sin vän, som vi sa, om det är spontant. Men det här att man planerar att varje torsdag kväll ber vi qiyam al-layl, eller en gång i månaden ber vi qiyam al-layl, eller vissa de säger i Ramadan ska vi under den här natten be salat och tasbih på det här datumet, den här tiden och så vidare. Det här är inte känt från sunna. Utan om det sker spontant så är det inget fel med detta. Och han nämner då att profeten alaihissalam här bad 13 raka. Och det här, wallahu alam, är det största antalet raka som har nämnts beträffande profetens qiyam al-layl alaihi salatu wassalam. Aisha sa att han brukar inte be mer än 11 raka i eller utanför Ramadan. Och här nämndes 13 raka. Okej. Okay. Och vissa ulema har förklarat att det är 11, men det är plus 2 som bes efter Isha eller innan Fajr och så vidare. Allahu alam. Men i alla fall, 13 raka är det som har då berättats, det största numret raka som har berättats autentiskt från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och sen så bad han då och sen så sov han alaihi salatu wassalam och gick upp när Bilal gjorde adhan utan att göra wudu. Han gick upp och gjorde salat utan att göra wudu. Och då säger ulema att det här är någonting unikt för profeten Muhammed a.s. och gäller inte för någon annan. Vi vet ju att sova bryter wudu. Eller ulema säger att en noum madinnatun, det är en orsak till att bryta sin wudu. Inte att sömnen i själv bryter wudu, utan när man sover och förlorar medvetandet så vet man inte om man har tappat wudu eller inte. Men profeten Muhammad a.s. är ett undantag. Då han sa i hadithen att mina ögon sover men inte mitt hjärta. Genom han är vid medvetande och skulle veta om han tappade wudu eller inte. Men för oss andra människor, så om vi har somnat en djup sömn, så måste vi göra om våran wudu. Okej? Okay? Och ulema, vissa av dem skiljer på djup och lätt sömn. Djup sömn där man ligger eller man sitter och man sover så djupt att man inte längre vet vad som händer i ens omgivning. Då måste man göra om sin wudu. Okej? Men den här att man sitter och man liksom slumrar till någon sekund och man hör vad som händer i ens omgivning. Du vet den här, det händer ibland på bussen, tunnelbanan. Att du sitter, huvudet slumrar till lite. Och du fortfarande är medveten om vad som händer i din omgivning. Då har du kvar din wudu. Taib. Men djupsömn gör att man då tappar wudu. Och sen nämner Ibn Abbas radiyallahu anhuma denna mycket fina dua som profeten a.s. gjorde vid nattbönen. Och den här duan har också berättats att han gjorde när man går till moskén, ber man Allah om det här enorma ljuset. Han bad Allah Azza wa Jal att ge honom ljus i hjärtat, i hörseln, i synen. Och här nämner ulema att han alaihi salatu wassalam började med hjärtat. För att hjärtat är viktigast. Och hjärtat är konungen till resten av dina kroppsdelar. Om hjärtat är bra så blir resten av kroppen bra. Om hjärtat är dåligt så blir resten av allting dåligt. Så han bad här om ljus i hjärtat. Och ljus här betyder el-iman och el-ilm. Kunskap och el-iman. Naam. Som Allah har sagt i Koranen, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Att han är på ett ljus från sin Herre. Yani det vill säga insikt, kunskap. Så här i den här ayan, yani betyder nur kunskap. Och Allah säger också وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, yani iman. Att han fick iman. Så nur kan här vara kunskap och det kan vara iman. Så han bad här om ljus i hjärtat. Och han bad om ljus i synen. Ljus på höger sida, vänster sida, över sig, under sig, framför sig, bakom sig. Och att Allah skulle fullborda hans ljus. Och sen bad han också om ljus i sitt inre, i sin kropp, sitt kött, sitt blod, sitt hår, sitt skinn och så vidare. Att Allah Azza wa Jal skulle lysa upp alla dessa saker. Och då säger här ulema att det här ljuset indikerar på vad? Det indikerar på yani, att en person ber om att få ljus i dessa kroppsdelar genom att få iman och att få kunskap och att nyttja och använda dessa kroppsdelar till det som ger Allah eller gör Allah Azza wa Jal nöjd. Genom att Allah ger dig ljus i hjärtat. Det vill säga att ditt hjärta fylls med iman och kärlek till islam, kärlek till Allah Azza wa Jal och hat till det som Allah hatar. Vilket leder dig till att göra bra gärningar. Och också det här ljuset som gör att du kan skilja på rätt och fel. Halal och haram. Sunna och bidda. Haq och batil. Och också ljus i synen. Att Allah ger dig tawfiq att se vad som kommer att gynna dig. Och att inte se vad som är haram. Och vissa ulema nämner också här, som jag tror det är Al-Qurtubi, att det här kan också betyda ljus i nästa liv. Att du ber Allah om ljus framför dig, bakom dig, över dig. För ni vet, på domedagen kommer det vara mörker. Så att man också ber Allah Azza wa Jal om att få ljus på domedagen. Wallahu a'lam. Men yani, båda kan omfattas av detta. Ja, vi kanske avrundar det för idag. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.